Ja, den här sista stunden så skulle jag vilja säga några ord om frälsningens väg enligt den katolska katekesen jämförd med Bibeln då. Det viktigaste av allt måste ju vara att människorna får en rätt och biblisk förkunnelse om vägen till frälsning. Det är många idag som stryker under en massa goda sidor av katolicismen. Den katolska kyrkan är emot fri abort, emot enkönade äktenskap, och man har skrivit många lovord om påvens Jesusbok. Och vi får väl vara tacksamma att påven inte har blivit en liberal teolog som inte tror på Jesu gudom. Men man kan ju inte glömma att påven också är en utpräglad Maria tillbedjare och att han också utlovar avlat än idag. Jag ska säga lite om det lite senare. Och dessutom så finns det ganska mycket dubbelmoral inom den katolska kyrkan. Ni har säkert hört om skandalerna i USA, där pedofilskandalerna har gjort att kyrkan har fått betala så stora skadestånd att det har blivit nästan ekonomisk kris för många kyrkor i Amerika, katolska kyrkor alltså. Och det är väl ganska tydligt att det ligger i sakens natur att homofili är ganska utbrett bland katolska präster. Och vi har ju detta med celibattvånget. I Bibeln står det att det är några som förbjuder äktenskap. Och det kommer från onda andars läror, står det faktiskt. Så det är väldigt allvarligt. Men nu ska vi se lite grann vad den katolska katekesen säger om frälsningens väg. Och en kyrka som förkunnar fel om frälsningens väg är ju en falsk och förförande kyrka, även om hon har mycket annat som kan vara bra. Så här står det i katekesen. Dopet utplånar alla synder och syndastraff, meddelar det övernaturliga livet samt ger hjälpande nåd att bevara det. Bekräftelsen eller konfirmationen meddelar oss den heliga ande på det att vi ståndaktigt må bekänna vår tro. Det heliga mässoffret förlänar hjälpande nåd till våra själars frälsning. Botsakramentet utplånar synderna och det eviga syndastraffen. Den sista smörjelsen utplånar synderna och syndastraffen. Vad finner man i den katolska katekesen? Jo, man finner hur effektiva kyrkans sakrament egentligen är. Frälsningen ges genom kyrkans sakrament. Det är väldigt vanligt i katolska länder att det står i dödsannonser: den eller den personen har avlidit utrustad med kyrkans sakrament. Det ska liksom vara säker färdkost för den sista sträckan då. Utrustad med kyrkans sakrament. Vad som gör att den katolska läran om frälsningen är nog så komplicerad, det är att teoretiskt så är den katolska kyrkan överens och skriver under på bekännelsen: utanför Kristus ingen frälsning. Men hur tolkar det katolska läroämbetet en sådan bekännelse? Påve Johannes den 23 förklarar: ingen kan vara i gemenskap med Kristus annat än i kyrkan. Det är inte möjligt att tillhöra kyrkan annat än genom biskoparna, förenade med överheden Petri efterträdare. Då har vi samma sak som jag citerade för en stund sedan, Bonifacius den 8:e. Underkastelse under påven i Rom är absolut nödvändig för varje människas salighet. Jesus sa ju: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Då har vi en författare som heter Guiton som läser dessa ord med katolska glasögon. Och då förklarar han det på följande sätt: alltså vägen, sanningen och livet. Vägen är den kyrkliga auktoriteten. Sanningen är det kyrkliga dogmat. Och livet är det kyrkliga sakramenten. Då kommer vi till den beklagliga slutsatsen som professor Sybilia kom fram till. Ni vet vem han var, inte sant? Professor Sybilia, han var professor i Valdenserfakulteten i Rom. Och han skrev en bok som kom ut här i Sverige som hette Problemet katolicismen. Han var alltså från påvens egen stad. Och det blev sagt en gång att detta är den mest uttömmande studie av katolicismen som någonsin har skrivits. Och då kommer han fram till det här följande slutsats. Jesus och kyrkan är helt enkelt samma väsen. Så antingen du säger utanför Kristus ingen frälsning eller utanför kyrkan ingen frälsning, så är det enligt katolsk syn detsamma. Och då är vi ju åtskilliga ljusår på avstånd från biblisk och evangelisk tanke. Det hoppas jag vi är överens om. Det är någonting som har skapat väldigt förvirring i vår tid. Det är att den katolska kyrkans teologer och ett antal lutherska teologer har arbetat fram ett dokument i vilket man säger att nu är vi överens när det gäller läran om rättfärdiggörelse genom tro. Det har hållit på i 30 år och jag tror det var 1999 som dokumentet var färdigt. Så nu säger man, vi har pratat förbi varandra i 400 år sedan Luthers tid. Och vi har inte förstått varandra, men nu är vi eniga. Ja, 30 år för att bli eniga om det. Då kan jag inte låta bli att tänka på när Paulus och Silas satt i fängelset i Filippi. När fötterna fastkedjade i stocken och hade fått piskslag på ryggen och hade ont, men sjöng ändå lovsånger. Och så griper Gud in. Jordbävning, fängelset skakar, länkarna lossnar, portarna öppnas, fångvakten blir förskräckt. Han har ju ansvar för dessa fångar. Han kommer att bli avrättad för han har släppt ut dem. Han är färdig att kasta sig på sitt svärd. Gör det inte ont för vi alla här, säger Paulus. Så kommer en skälvande fångvaktare i herrar. Tänk en fångvaktare som titulerar fångarna herrar. I herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Ja, vi ska tillsätta en kommitté. Om 30 år så kommer jag tillbaka och ger dig svaret.
Ja.
Han tvekade inte en sekund. Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och ditt hus. Och så tar han emot apostlarna, tvättar deras sår på ryggarna, ger dem mat, låter döpa sig med hela sin familj och gläder sig över att han har kommit till tro. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Det är Bibelns enkla frälsningsväg. Gud har gett oss evigt liv och det livet är i hans kyrka. Nej, så står det inte. Det livet är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som icke har Guds son, han har inte livet, även om han har hela raden av kyrkans sakrament. I ingen annan finns det frälsning än i Jesus Kristus. Och grunden är hans försoningsverk. Och Romarbrevet. Romarbrevet, det är en underbar bok. Och där står det att vi har alla syndat. Men de som tror på Jesus, de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, ser det. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Den som inte har några gärningar att bygga på, men tror honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Den rättfärdighet vi får genom tron är en tillräknad rättfärdighet. Våra synder tillräknades Jesus när han tog dem på korset. Hans rättfärdighet tillräknas oss när vi i vår stora hjälplöshet ser hän till honom. Det är det underbara byte som vi får göra. Han tar våra synder. Hans rättfärdighet tillräknas oss. Och så står det här. Vad blir följden? Allt beröm är uteslutet. Du får det av nåd plus ingenting. Nu kan vi inte gå in på någon djuplodning av den här överenskommelsen mellan katoliker och lutheraner. Det får jag lämna det här då. Men jag vägrar att tro att det kan vara verkligt överens om rättfärdiggörelse genom tro. I varje fall kan jag inte förstå att den katolska kyrkan lär rättfärdiggörelse genom tro. Och jag ska nämna två saker som gör att jag tror att det är otänkbart. Och det ena är deras lära om det heliga samfund och förbön för de döda. Till det heliga samfund hör det som är kristtrogna på jorden, det heliga i himlen och de arma själarna i skärselden. Vi kan hjälpa de arma själarna i skärselden genom böner och andra goda gärningar, genom avlat och i synnerhet genom det heliga mässoffret. Det är en helig och nyttig tanke att bedja för de avlidna på det att de må frälsas från sina synder. Makkabeerboken 12:49. Här citerar katolska katekesen en apokryfisk bok i Gamla testamentet. Och jag måste säga att jag är mycket förundrad när jag fick en bibel i mina händer för ett par år sedan. Inte bara därför att den innehöll de apokryfiska böckerna, men den innehöll också en bibelguide. Det var Libris förlag och hade bibelguide. Och där stod det då att några biblar innehåller en del fler böcker. De apokryfiska böcker eller de deuterokanoniska böckerna. Det är katolska kyrkan som kallar dem deuterokanoniska. Man ansåg att de var riktiga men inte lika viktiga, står det. Och då vill jag fråga mig, menar man i frikyrkligheten i Sverige att det är riktigt att offra pengar för att ge ett soningsoffer så att de avlidna ska frälsas från sina synder? Är det riktigt? Ja. Jag har ett stort frågetecken. Naturligtvis är detta gruvlig villfarelse. För det heliga samfund, det är någonting helt annat. Det är en underbar ting, det heliga samfund. Det upplever vi här idag, det heliga samfund. Men när det gäller att hjälpa de människor som redan har gått över gränsen till den eviga världen, så säger Bibeln, sin broder kan ingen förlossa. Eller ge Gud lösepenning för hans själ. För lösepenning för hans själ är så dyr att den aldrig kan, det kan aldrig ske. Vi har inget gångbart mynt att betala, varken för oss själva eller för några andra. 1000 själamässor hjälper inte. Men Gud vare lov, evangelium säger att det som Jesus har betalat, det är full betalning. Ni är köpta och betalning är given. Så han har gjort det, var ingen annan kunde. Ibland försöker katolska teologer att ge en sympatisk bild av skärselden. Tänk att bli rena från alla synder och till slut komma in i den eviga saligheten. Ja, men hörde du vad jag läste? De arma själarna i skärselden, står de med. Jag tror nog att skärseldsläran har skapat mer skräck och förskräckelse än tröst och salighet. Det är helt säkert. Enligt katolsk tro så är det tre möjliga ställen man kommer till efter döden. Det är himlen, det är förtappelsen eller det är skärselden. När det gäller himlen så tänker de flesta människor att ja, gå direkt till himlen, då måste man ju vara fullkomlig. Då måste man vara i nivå med det största helgon. Gå direkt till himlen, det törs man inte tänka. Förtappelsen, nej, det är ju för mördare och tjuvar och stora kriminella. Det passar inte heller för vanligt folk. Det enda som passar det är skärselden. För dit kommer man för att betala för det synder som visserligen redan är förlåtna, men det återstår en straff. Du hörde? Straff för förlåtna synder. Det lär katolska kyrkan. Det återstår en straff för förlåtna synder. Det är liksom det som passar. Och jag brukar tänka när jag läser om rövaren på korset. att om det var någon som skulle ha gått till skärselden, så måste det varit han. Han kunde inte stiga ner från korset. Han kunde inte göra en enda botövning. Han kunde inte få ett enda sakrament. Det var ingen som kunde betala avlat för honom heller. Han kunde bara vända sig till Jesus i sin stora nöd. Och han vågade inte ens be om det han innerst inne ville ha bett om. Inte kan jag, en rövare, be Messias, Guds son, om förlåtelse och evigt liv. Men Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Glöm mig inte alldeles bort. Och eftersom han sa, när du kommer i ditt rike, så visade det att han trodde att Jesus var Messias. Han ska komma i sitt rike. Och han var också medveten om sin synd, för han sa till sin kamrat, vi lider vad våra gärningar är värda, men han där har inget ont gjort. Men han vågar inte be om mer än en tanke. Men han fick höra underbara ord. Sannoliken säger jag dig idag, du ska vara med mig i paradiset. Nu sa jag lite fel, inte sant? Sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Inte efter 500 år i skärselden, men idag. Idag. Och jag tycker mycket om zigenarpredikanten Gipsy Smith, förklaring till rövarens frälsning. Han sa, rövaren satt på nattåget på väg till den mörka förtappelsen. Men vid Jesu kors fick han byta tåg. Och så tog han första morgonexpressen direkt till paradiset. Det är Guds fantastiska nåd emot den största av syndare. Det är evangelium. Men vad är avlat för någonting då? Ja, alldeles nyss så sa påven, jag ger full avlat till alla som reser till Lourdes nu vid 150-årsjubileet till uppenbarelsen i grottan i Lourdes. Och kan du inte resa dit, så om du ber vissa böner på bestämda dagar och tider, så kan du ändå få avlat. Vad är avlat då? Du får dina syndastraff i skärselden eftergivna. Du slipper alltså undan. Men hur kan påven göra det då? Jo, kyrkan har till sitt förfogande en skattkammare. Vad består den av? Den består av Jesu meriter. Oanvända meriter, står det. Plus jungfru Marias meriter. Hon har massor, för hon hade aldrig syndat. Plus helgonens meriter. För många helgon gjorde så många goda gärningar så de har till övers. De behövde inte ha gjort så mycket som de gjorde. De har till övers. Och det blir en skattkammare. Och ur den öser påven avlat och delar ut. Delar ut. Betrodd kyrkan till förvaltning. Skattkammare av goda gärningar. Men det är två ting som är väldigt chockerande. Och det är att tänka sig att blanda det man kallar Jesu meriter och så helgonens meriter. För helgonen, hur fromma det än var, så var det ju bristfulla, syndfulla människor frälsta av nåd. Vi kan ju inte blanda Jesu meriter med några mänskliga meriter. Det blir ju totalt fel. Och det andra, det är ju att det här är ju på hel kollisionskurs med skriften. Där synden är förlåten återstår det inte längre något offer för synd. Då är det inte fråga om att offra någonting mer. Synden är förlåten. Och när den är förlåten, säger profeten Jesaja, jag är den som utplånar dina överträdelser, och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Så jag förstår ganska väl den gamla norske predikanten som predikar om detta. Gud glömmer, sa han. Gud glömmer de synder han har förlåtit. Så det har hänt mig att jag har kommit med samma misstag som jag har gjort flera gånger till Gud och bett om förlåtelse. Men då säger Gud, hör du Ludvig, nu känner jag inte vad du snackar om. Han har glömt det. Det var hans sätt att illustrera detta, att Gud glömmer. Det är ganska fantastiskt. Att han som räknar våra huvudhår, han kan glömma våra fall och brister och svagheter och synder. Vi blev en gång bekanta med en äldre dam i en liten bondby. Hon hade under många år betalat den katolske prästen i byn för att han skulle läsa mässor för hennes döda föräldrar. Det hade hon hållit på med i många år. Så en dag så gick hon till prästen och sa: tror du inte att det snart är nog? Jag har ju hållit på i så många år nu. Kanske mina föräldrar har kommit ut av skärselden redan. Det visste ju inte prästen. Men så sa han: det spelar ingen roll, för om de är ute så går det över på andra istället, så det kan bara fortsätta. Men så fick hon tag i evangeliets glädjebud och blev löst ifrån denna träldomen och att skaffa meriter för att hjälpa sig själv och andra. Nåväl, nu kanske någon som sitter här och säger att med allt det du har sagt nu så menar du alltså att det finns ingenting gott i katolicismen då? Professor Subilia sa det att det finns kristna sanningar i katolicismen. Visst gör det. Men jag skulle vilja fråga er här: känner ni till någon villfarande religion som består av 100% lögn? Finns det någon sådan? Finns det någon villfarande sekt som består av 100% lögn? Det är alltid en blandning av lögn och sanning. Och portionen lögn är tillräckligt stor för att man inte ska kunna få tag i frälsningsbudskapet. Det finns mycket gott lite överallt. Jag hamnade på internet en dag och kom att läsa en artikel som handlade om renhet i livet mellan ungdomar före äktenskapet. Det var väldigt starka argument, det var väldigt bibliskt förankrat att sexuallivet hörde äktenskapet till. Och så gjorde jag den märkliga upptäckten att den artikeln var utgiven av Jehovas vittnen. Betyder det att jag är villig när som helst att skriva en bok tillsammans med Jehovas vittnen om det ämnet? Nej, jag är inte villig till det. För det är så mycket annat som gör att det är på kollisionskurs med Guds ord. Så det kan vi inte göra. Det finns kristna sanningar i katolicismen, sa professor Subilia. Men det tillämpas så att kyrkan lägger beslag på Guds rike istället för att bygga upp det. Och det är precis det som sker. Kyrkan lägger beslag på Guds rike. Men det finns många sökande själar inom den katolska kyrkan. Och det finns sökande själar också bland prästerna. Och under våra år i Frankrike har vi några gånger haft någon form av vänskap, kan jag säga, med några katolska präster. Ja, jag tänker på han där uppe i närheten av Verdun, det där förskräckliga stället där under första världskriget tusenvis och åter tusenvis av både franska och tyska soldater mötte döden. Det var helt fruktansvärt. Han tog emot oss på vägen hem. Vi hade 20 mil kvar. Jag var dödstrött. Och jag tror att Åse, min fru, hade inte tagit körkort ännu, så att jag visste att det var jag som måste köra bilen. Och jag var väldigt dödstrött, men jag fick en kopp kaffe av den prästen som var så stark. Så jag körde 20 mil utan svårighet. Och sedan när jag kom hem så började jag se på ljusbilder. Jag hade ingen lust att sova. Sen blev vi bekanta med den prästen lite mer, för i vår stad mötte vi en lärarinna. Hon var väldigt sträng katolik. Kolossalt sträng katolik. Men en dag vågade hon sig ändå över tröskeln till vår enkla möteslokal. Och så var det en sång som man hade hört som handlade om Guds kärlek, som är högre än firmamentet och djupare än oceanen. Och när hennes dotter skulle gifta sig så sa hon: den sången ska sjungas i kyrkan på min dotters vigsel. Och det skulle ske i en liten bykyrka uppe i Djurabergen. Så vi blev bjudna på bröllop. Och det är ganska länge sedan det här nu, så själva bröllopsmässan, den försiggick på latin. Och musiken var väldigt, väldigt invecklad. Och den där prästen som satt vid orgeln, han hade kallsvett på pannan, för det var inte lätt att klara de där noterna. Han slet sig igenom väldigt den här gudstjänsten. Och så mitt i allt det där så skulle Åsa och jag dyka fram vid sidan av altaret med en gitarr som Åsa trakterade. Och så sjöng vi om Guds kärlek som var högre än himlen och djupare än havet. Det var ju stilbrott, alldeles för fel. Det var en ganska glad melodi på det här också. Och sen ute på kyrkbacken så svärmade ju naturligtvis folk en del omkring brudparet. Men de svärmade lite runt oss och vår gitarr också. Och så var det någon som sa, det var det för väl att ni var med. För det var det enda vi förstod av hela mässan. Hon kunde ju inte latin. Och så kommer vi in på bröllopsmiddagen då. Och då hade Åsa och jag tänkt att nu ska vi ge en bibel till brudparet. Då hade vi köpt en fin vit bibel som skulle passa för nygifta. Och så under bröllopsmåltiden så reste jag mig upp, bara för att säga några ord. Och talade om att den här boken har betytt mycket i vårt hem. Och vi önskar verkligen att den ska få bli till stor glädje för det unga brudparet också. För att överlämna en bibel. Det hade inte prästen gjort i kyrkan. Det var inte vanligt. Men jag kan mycket väl komma ihåg. Prästen satt lite snett på sidan av mig. Och han såg på när jag överlämnade bibeln. Han myste så gott. Han såg så glad ut. Han hade inte gett någon bibel, men han var inte alls emot att jag gjorde det. Och den här lärarinnan kom någon gång till oss och sa, jag har talat med prästen och jag har sagt honom att de evangeliska, de gör sån och sån och de tror sån och sån. Vad menar du om det? Dit kommer vi också i den katolska kyrkan en dag. Vi kommer tillbaka dit, sa han. Så han menade att det skulle bli förändring i den katolska kyrkan. Han var en ädel man, måste man nog säga. Så var det en präst i en annan liten landsby som jag kommer ihåg. Det var en gammal spansk kvinna som dog i den byn där. Och när vi skulle ha begravningen så kom det bud från den katolska prästen att vill de evangeliska använda kyrkan så är det fritt för det. Och ja, vi reste för att prata med prästen och höra om det stämde. Och då sa han, ja, naturligtvis stämmer det. Nu ska vi gå och se hur vi ska ha det i kyrkan. Ja, vi har det lite stökigt här för vi har hållit på med mureriarbeten och vi har varit tvungna att flytta ut alla helgonbilderna här nu. Ja, då frågar jag lite försiktigt, ska ni ta dem tillbaka in igen sen då? Nej, har vi fått ut dem så tar vi inte in dem igen. Och den prästen, han var en ädel person också. Vi hade ett långt samtal med honom på kvällen. Och jag tänker mig att så måste Luther ha varit när han sökte en nådig Gud som katolsk munk. Många frågor. Men när jag hade kommit in där i kyrkan så sa han att ja, jag har sagt till min gamla mor som sköter mitt hushåll. Du kan sluta och be till alla de där helgonen. Du behöver inte be till döda människor. Det räcker att be till en levande Gud. Han var med på begravningen. Och när vi avslutade ute på kyrkogården så gick jag bort till honom och tackade för hans vänlighet. Att vi hade fått använda kyrkan. Och han hade också begärt att själv få vara med. För han sa det att om jag är med så kommer folket till byn och komma in. Annars törs de inte komma in. Det är protestantisk begravningsgudstjänst. Han fick naturligtvis vara med och så tackade jag för hans vänlighet och ut på kyrkogården. Och då sa han bara, det är vi som ska tacka, vi har ju fått höra Guds ord idag. Jag har väldigt svårt för att tro att sådana människor ändå till slut inte ska komma rätt. Det finns många sådana. Men du vet att en katolsk präst som har kommit upp i pensionsåldern, och säger han går ut av kyrkan, han bryter med kyrkan. Var ska han ta vägen då? Han får en sån liten pension. Så han är beroende av att bo på ett hem för katolska präster. Äta på en kantin tillsammans med sina gamla kollegor. Han har inte pengar att hyra en bostad. Han kan inte börja ett nytt, ska säga, civilt liv. Det är väldigt svårt. Det är många, många svårigheter. Men dessa människor som vi har mött, jag har ändå väldigt svårt att tänka att så ärliga, fina personer, jag tror att Gud ändå till slut ska leda dem rätt. De kommer att finna vägen. Och naturligtvis har det alltid funnits i den katolska massan av människor många sådana ädla personer. Oh ja. Wycliffe var katolik, men han upptäckte mer och mer när han läste skriften att det som påven proklamerade stämde inte. Han började protestera. Vi måste ändra på det här. Han dog av slag. Men han blev förklarad som kättare och man grävde upp liket för att kunna bränna det som man gjorde med kättare på den tiden. Tänk att ta på sig mödan och gräva upp ett lik bara för att få glädjen att bränna det på bål. Savonarola, dominikanermunken i Florens. Den flärdfulla staden där man levde bara för nöjen och lyx. De blev pietister, många av dem, genom hans förkunnelse. Han blev också bränd på bål. Jan Hus i Tjeckoslovakien, likadant. Det var människor innanför den katolska kyrkan som såg ting som höll på att gå snett och som ville tillbaka till Guds ord. Men säg mig, hur blev de behandlade av sin kyrka? Stort sett blev de väldigt dåligt behandlade. Och det var ingen som egentligen lyckades. Vi får väl säga att Martin Luther på sitt sätt lyckades, för han vågade stå för sanningen. Men hörni, jag måste säga, den andliga nöden är mycket stor. Mycket stor i de katolska länderna. Får jag komma med en liten slutvinjett? Ska sluta sedan, men jag har ju en liten bok med mig här som heter Katolicismen i historiens och Bibelns ljus. Jag hoppas att ni tar med en av den när ni far härifrån. Jag tror att det finns nog till allesammans. Den kostar bara 50 kronor. Det hände under mina första år i Frankrike att jag flera gånger reste med tåg mellan Skandinavien och Frankrike. Och en gång hade jag tagit plats på Nordexpressen i Köpenhamn för att resa tillbaka till Frankrike. Och det var några fler i kupén, och mitt emot mig satt en medelålders, mörk, ståtlig dam. Jag gissade att hon måste vara från Italien eller Spanien. För kom den danske konduktören och det var något problem med hennes biljett, och hon förstod inte hans danska och hon förstod inte när han försökte med tyska. Och så tänkte jag kan ju alltid fråga om hon kan tala franska, så kan jag översätta vad konduktören säger. Och jo, hon kunde flytande franska, fast hon var från Spanien. Hon var lärarinna i Spanien. Och så ordnade sig med biljetten. Då hade ju samtalet kommit igång, kontakten var gjord. Och så började hon ganska öppet att berätta en hel del om sitt liv. Hon hade förlorat sin man under det spanska inbördeskriget. Så jag har gråtit mycket under mitt liv, sa hon. Och det kanske syns på mina ögon att jag ser sorgsen ut. Jag har gråtit mycket. Men du som är en ung svensk, vad ska du göra i Frankrike då? Ja, jag har börjat arbeta där nere med att förkunna evangelium. Jag ska ner till ett visst område. Där ska vi ha tältmission och vi ska förkunna Guds ord för människor. Ja, det var märkligt. Det var märkligt. Ja, men så fortsatte hon. Ja, jag har inte bara gråtit mycket, men jag har bedit mycket också under mitt liv. Men jag har liksom alltid haft den känslan att Gud och Kristus, de är väldigt höga och upphöjda. Så jag liksom tycker jag kan liksom inte besvära dem med mina problem. Så jag har haft mina olika helgon och de är liksom lite mer mänskliga. De kan man tala med som gelika liksom. Ja, då plockade jag fram min franska bibel ur väskan och så sa jag bara att jag ska läsa något som Jesus själv har sagt. Det är sant att han är hög och upphöjd. Men ändå så säger han till oss att vi får komma till honom. Och så läste jag om Matteus 11:28. Kom till mig, ni alla som är betungade och trötta, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. Ty jag är ödmjuk och saktmodig i hjärtat, ska ni finna ro för era själar. Så säger Jesus. Och när han säger så, då måste det ju vara fel av oss att inte våga ta emot hans inbjudan. Och när jag såg upp ifrån läsningen så såg jag stora tårar som rann ner för kinderna på den här lärarinnan. Hon steg av tåget i Hamburg. Det sista hon sa, det var: gör mycket propaganda för Kristus, det är vad världen behöver. Och så såg jag denna nobla person försvinna i folkvimlet på Hamburgs station. Men jag har aldrig glömt den där människan. Hoppas att hon fick något med sig som kanske kunde hjälpa. Och säga att vägen till Jesus är öppen. Säger inte det här en hel del om nöden bland människor? Så vi reser inte, det har inte du gjort när du var i Spanien och Sydamerika. Du har inte reser att bekämpa katolicismen. Det har inte vi gjort heller. Vi är inga katolikbekämpare. Men vi vill gärna att katolikerna ska få höra ett tydligt evangelium. Det är så. Tänk om det kunde ske i vårt kära fosterland att vi fick en missionsväckelse. Och där det katolska folkens nöd blev lagt på våra hjärtan. Att vi kunde få nya brinnande vittnen som vill gå stad till dessa länder och dessa människor. Gud giva att det måtte ske. Amen.